Det är tisdagen den 13 december. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna till oss så här denna Lucia-dag. I helgen publicerades en debattartikel i Dagens Nyheter signerad Kristdemokraternas Europaparlamentariker Sara Skyttedal. Rubriken var "Det är dags att legalisera cannabis även i Sverige" och i ingressen skriver Skyttedal bland annat så här: "Jag har varit en stark förespråkare för nolltolerans mot narkotika, men jag har ändrat mig." Och senare i artikeln argumenterar hon för att narkotikapolitiken bör ses över i sin helhet och för en avkriminalisering av bruk av narkotika och för en legalisering av cannabis. Alla som är likt mig följt svensk narkotikapolitisk debatt sedan Hedenhös vet att den är ganska speciell. Den präglas av ganska mycket låsningar. Starka, ibland närmast fanatiska åsikter och engagemang och långvarig splittring. Det som Skyttedal skriver är på många sätt okontroversiellt för många, exempelvis mig själv. Men när det kommer från en välkänd politiker och framförallt från en kristdemokrat gör att inlägget är kontroversiellt, skulle jag säga. Det är ingenting som är mänskligt på åsikter när det gäller etablerade politiker i Sverige. Därför tänkte jag att vi skulle borra lite djupare i detta i dagens podd. Vad vill egentligen Sara Skyttedal att vi ska göra mer exakt? Varför har hon ändrat sig och varför kommer hennes utspel just nu? Och med mig för att få svar på de frågorna har jag förstås Sara Skyttedal själv. Varmt välkommen till min podd.
Tack så mycket.
Hur är läget med dig?
Är det bra? Jag är lite frusen. Det är energibesparingar, inte bara i Sverige utan även i Strasbourg, där jag befinner mig nu. Så det är lite kyligt här.
Ja, du berättade att ni hade fått ta fram lite filtar för att hålla värmen.
Ja, men det stämmer. Man får gå runt med filtar. Jag såg en kollega hade på sig dunjacka på votering här i plenum, så att det är lite kallt.
Okej, det är bra att alla drar sitt strå till stacken. Jag tänkte börja med den sista frågan jag ställde ovan. Varför just nu? Hur kommer det sig att du har omprövat din tidigare hållning? Är det något särskilt som har utlöst det, eller vad är det som har hänt?
Ja, det var en ordentlig tripp. Nej. Nej, jag har nog kommit att omvärdera mitt ställningstagande lite successivt de senaste åren. Från att ha varit en väldigt tydlig företrädare på andra sidan. Jag har tagit en lång rad debatter i tv och annat som förespråkare av den rådande linjen i Sverige kring nolltolerans. Men det är väl kanske 3 år sedan som jag började tänka i andra banor till att till slut för drygt ett år sedan inte bara landat utan också bestämma mig för att uttala mig för det här. Och jag hade väl lite osäkerhet kring hur pass stor sprängkraft den här frågan skulle ha. För det har inte debatterats på samma premisser, tycker jag, som andra politiska frågor. Och jag hade lite av en ovilja att låta det här bli en faktor som skulle spela in i valrörelsen, så jag väntade till eftervalet. Men för ett drygt år...
Du var lite skraj för reaktionerna, helt enkelt.
Inte skraj, utan mera... jag tycker att det här är en viktig debatt att ta. Jag tycker det är bra att, att vi kan försöka komma framåt i att utvärdera den narkotikapolitik som vi har i Sverige och försöka se hur vi kan göra den bättre. Men jag tycker det har funnits ännu viktigare frågor som vi kanske borde prägla valrörelsen och val av regering i Sverige. Och så det är väl mer så. Men för drygt år sedan så yrkade jag faktiskt på en ändrad linje inför Kristdemokraternas riksting och har även fört fram de här åsikterna på partistyrelsesammanträden och hade journalister eller andra varit mer uppmärksamma under detta kristdemokratiska riksting så hade nog det kunnat uppmärksammas även tidigare att jag bytt linje eftersom jag då inte har aktivt försökt döga detta även om det är först nu som jag väljer att gå ut i frågan. Mm,
vi har slarvat igen från media. Men nu har du skrivit på DN Debatt och nu kan ingen missa det. Men det låter ju ändå som att, du beskrev ju den här frågan som väldigt infekterad i inledningen, att det är så, du är rädd att ifall du går ut så, eller rädd att det blir så att det blir en stor grej bara att frågan diskuteras och att den diskuteras från dig, att frågan helt enkelt har den typen av det är ingen vanlig fråga helt enkelt.
Nej, men lite så. Och sen tror jag, för mig, men även jag tror det Det är fler, tror jag, vad man föreställer sig, bland även etablerade politiker som delar min ståndpunkt. Men jag tror att många drar sig för att kommunicera det eller prioritera det, just för att frågan också har en sån sunkig stämpel. Som du var inne på, så har det funnits ganska fanatiska liksom inriktningar, och kanske från båda sidor i den här frågan. Liksom. Det är liksom, antingen så är det liksom, tänk på barnen, tanterna som blir extremt upprörda, eller så, och så har vi liksom rabiata libertarianer som säger jag har rätt att göra vad jag vill, och ja, det är svårt att få de här att samtala och på ett konstruktivt sätt. Det är givetvis väldigt förenklande, där i det landskapet så är det inte så givet att det blir en konstruktiv diskussion om man ger sig in i den debatten. Men det hoppas jag kan bli ändring. Jag måste väl också säga att jag hade svårt att bedöma hur utfallet skulle bli, men jag är positivt överraskad över den ton som har varit. Det har väl sen det publicerades i söndags, det har väl varit mer positiva toner än vad jag kanske trodde, vilket ju talar för att tiden kanske är mogen för att komma någon vart.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Vi ska återkomma till reaktionerna. Jag tänkte först att vi ska klara av den där konstruktiva debatten och titta lite på dina konkreta förslag. Du vill ju se en avkriminalisering av bruk av narkotika. Det är ju sedan 1988 olagligt att använda narkotika i Sverige. En lag som, om man då får tro Brå, främst hade syftet att, som det heter då, signalera ett avståndstagande från samhällets sida mot all hantering av narkotika. Vad är det vi vinner främst på att avkriminalisera narkotikabruk, tror du?
Det jag hoppas att det kan bidra till är ju en bättre missbruksvård. Det är klart att det är många faktorer som gör att vi har en så hög narkotikarelaterad dödlighet i Sverige. Jag tror inte att enbart en avkriminalisering är någon form av mirakelkur som gör att alla problem bara försvinner. Det är givetvis jättekomplext. Men det, precis som jag också skriver i artikeln, det finns liksom en väldigt självklar utgångspunkt som liksom inte går att bortse från i varför det skulle kunna påverka. Det vill säga att bara det faktum att man riskerar att lagföras, straffas för sitt bruk gör att om man misstänker att man har en överdos som är farlig för en, drar sig eventuellt för att söka vård. Och överhuvudtaget att söka vård för riskbruk eller missbruk är så att säga problematiskt, eftersom det är straffbart. Och den liksom väldigt uppenbara logiken går inte att komma ifrån att avkriminalisering borde kunna leda till att vi har lättare att nå personer som är i behov av hjälp.
Mm. Finns det några andra argument, tycker du, förutom det?
Så det, jag tycker väl att det generellt sett handlar om just det, hur vi ska se på människor som är missbrukare. Ska vi betrakta dem som brottslingar eller människor som är sjuka och behov av vård och behandling? Och jag tror att det är ett skifte som vi skulle må bra av att se.
Här är ju du inte ensam, ska sägas. Flera andra partier, däribland ditt eget vad jag förstått, har väl öppnat för just avkriminalisering av narkotikabruk. Och det var ju då, du skriver också om en utredning som då tillsattes i våras kring narkotikapolitiken, och då var det så, bestämde man då att avkriminalisering skulle då inte utredas där, och detta motiverade då dåvarande justitieminister Morgan Johansson så här: när det gäller den frågan vill jag bestämt säga att det vore en enorm gåva till de kriminella gängen. Den som förfäktar avkriminalisering bidrar till normalisering och att normalisera och legitimera narkotika. Det är precis det gängen vill. Jag förstår att du inte håller med honom, men varför har han fel där?
Alltså, han har ju rätt i det att det är klart att det skulle ändra normerna. Men precis som jag lite var inne på mitt förra resonemang, så tror jag att det skulle ändra normerna till det bättre. Normerna skulle bli att vi ändrar synen på missbrukare från brottslingar till människor som är sjuka. Och jag tycker att det är en bra normförskjutning. Men jag ska också flika in där att mitt parti har alltså inte tagit ställning för avkriminalisering av narkotika, utan har väl bara sagt att man inte aktivt vill utesluta det i en omprövning av narkotikapolitiken i sin helhet. Och bara det är ju såklart en positiv nyhet.
Bra att du rättar med det, men sagt, man öppnade då för att saken hade kunnat vara med i utredningen, men så blev det som sagt inte. Nu ska den här utredningen då vara klar 2023, alltså nästa år. Ser du några argument som du tycker är värda att ta på allvar från de som tycker att det ska vara fortsatt kriminaliserat? Vad är det starkaste på den sidan, så att säga?
Alltså det starkaste, skulle man säga, argumentet överhuvudtaget för att svensk narkotikapolitik på något sätt skulle vara framgångsrika är att vi på vissa sätt har ett lågt liksom bruk av en hel del substans jämfört med andra länder. Och det stämmer ju, men där tycker ju jag att det är viktigt, eller för mig så tycker jag att målen med narkotikapolitiken borde ju vara att begränsa skadeverkningarna från narkotikan. Och där fäster ju rätt många för stor vikt vid ett ökat bruk. Och det är klart att det är stor skillnad på bruk och missbruk och riskbruk, som ju jag ser det som det problematiska. Mm. Men om man har som mål att till varje pris så ska ingen använda någonting som är narkotikaklassat överhuvudtaget, förutom om man har fått det förskrivet av läkare, då är det såklart helt okej. men då är det ju såklart... kan det ju finnas argument för att ta det kvar. Men om man som jag äldre ser att minska skadeverkningarna och försöka se hur vi kan få ner dödsfallen, som ju är avsevärt högre i Sverige än i många andra länder. Och vi är ju då världssämst, eller så är det blir fel, Europas sämst när det gäller det här. Vi sticker ut enormt när det gäller antalet narkotikarelaterade dödsfall. Då kan vi inte säga att svensk narkotikapolitik är särskilt framgångsrik.
Mm. Vi ska gå vidare lite från avkriminalisering. Du skriver också så här i din debattartikel då, just om den här utredningen nämnde tidigare, att då har man ju då bestämt då ett ingångsvärde i den utredningen är att den restriktiva politiken ska vidmakthållas. Och då skriver du så här: det är olyckligt att förhindra utredningen från att grundligt utvärdera den nuvarande narkotikapolitiken. Det finns en uppenbar risk att vi går miste om verkningsfulla reformer på grund av att det finns en oro för att utredningen ska komma fram till rekommendationer som tvingar politiken att ifrågasätta den rådande ordningen. De här verkningsfulla reformerna som du eventuellt, eller som du tror skulle kunna hindras nu, vad är det förutom avkriminalisering?
Det är klart att en fungerande missbruksvård eller överhuvudtaget en bra narkotikapolitik innehåller ju en lång rad saker som delvis också finns i Sverige idag. Allt ifrån sprututbyten till substitutbehandling. Det finns ju också andra saker man behöver titta på, hur exempelvis medicinsk förskrivning av opiater spelar in. Någonting som ju såklart skiljer sig mellan olika EU-länder. Och där finns det ju också koppling till andra, hur liksom andra narkotikaklassade preparat ses. Det har funnits, man ska ju vara medveten om att nästan alla dödsfall är kopplade till olika typer av opiater, som heroin och fentanyl. Liksom. Det är där dödligheten är avsevärt högst. Och där till exempel i USA, den stora alltså ökning av opiatberoende och de skador som följer av det, också koppling till medicinsk förskrivning av opiater i USA, där ju då finns ett argument som då även kopplas då till legaliseringen av cannabis, där man ju då tänker att man liksom förskriver medicinsk cannabis mot smärta istället för opiater, så skulle det här då liksom i långa loppet även kunna påverka då dödligheten. Det finns ganska lite forskning i vad jag vet på området, men det finns ju då någon form av teoretisk idé om att även då cannabis kan spela roll i det här. På samma sätt som jag tycker att det är intressant med de nya forskningsrön som finns kring olika typer av psykedeliska preparats potential att behandla beroendesjukdomar även för ganska tunga substanser, utöver då att det ska kunna funka mot alkoholmissbruk och annat. Och där liksom hänger ju allt ihop. Så att, och även när det gäller hur liksom psykedelisk forskning har fungerat, så har den också varit starkt politiskt påverkad i hela västvärlden där man hindrat liksom den här typen av forskning från att kunna finansieras och utövas på ett bra sätt. Och där tänker jag att det blir liksom en del av det hela. Så att jag tror det finns många andra saker man behöver titta på i den här narkotika utredningen som inte bara handlar om själva avkriminaliseringen.
Okej. Okay. Tänkte vi skulle gå vidare och prata cannabis. Här låter det av din text på att du är beredd att gå ett steg längre och göra vad många andra länder redan gjort, legalisera drogen. Så låter det i alla fall i rubben, men jag hittar inte exakt det uttalade förslaget i din text. Vad tänker du om det? Bör det vara lagligt att köpa och sälja cannabis, att helt enkelt legalisera den drogen?
Jag tycker att det finns goda argument för det och har nog landat i att det är en rimlig väg att gå. Jag noterar ju också dock att vi har ett lägre bruk av cannabis i Sverige idag än i många andra länder.
Okej, så du vågar inte helt säga
ett entydigt ja på. Jag tycker att det är bra, nu uttalar mig mest som en politiker, vilket jag också är. Nej, jag tycker att det är läge att legalisera. Jag tror också att det är just kopplat, det är ju lite andra argument som ligger bakom där, ska jag vara tydlig med, än varför en avkriminalisering bara var aktuell. Och där handlar ju framförallt om kopplingen till den gängkriminella miljön som vi har i Sverige och dess stora beroende av intäkter från cannabisförsäljning. Där jag tror att det är också viktigt att göra det här i rätt tid, göra det på rätt sätt för att kunna slå undan benen för en stor intäktskälla för de här. Om man legaliserar det, då får man också bort resurser som idag finansierar kriminell verksamhet, som istället kan gå till legitima företag. Vi kan också punktbeskatta det, som man gör med drogen alkohol. Man kan säkerställa att det inte säljs till minderåriga, vilket ju såklart är dåligt. Och förhoppningsvis också kunna identifiera personer som har ett riskbruk. Så jag tycker att det vore klokt, och jag tror också det är viktigt att man gör det innan bruket har blivit ännu mer spritt. För det är ju så att vi har en dramatiskt uppåtgående trend i Sverige när det gäller cannabisanvändning, även om den fortfarande är på en låg nivå. Och där tror jag riktigt att man gör det här i tid.
Ja, för där tänkte jag återigen, fast det bär mig emot, citera Morgan Johansson. För att han har ju sagt då att Sverige är ett av länderna med minst cannabisbruk i EU. Det är enligt vår uppfattning en följd av den restriktiva politik vi fört i Sverige under många år. Och i alla fall i det första ledet har jag rätt. Vi använder ju relativt lite cannabis i Sverige jämfört med många andra länder. Det tror jag liksom de flesta vet, att i Sverige vi har inte den här extrema stoner-kulturen som finns bland ungdomar i USA. Det är inte lika utbrett helt enkelt. Kan det inte finnas en poäng i att ändå liksom hålla ner i cannabisbruket, givet att det finns ju även medicinska och sociala problem som följer med cannabisbruk, även fast det inte drabbar alla eller ens de flesta. Men några kan ju drabbas. Vad tänker du om det argumentet?
Jag tänker att det argumentet är inte riktigt håller. Jag tycker att cannabis skadeverkningar är så pass begränsade så att det är liksom acceptabelt inom ramen för att då istället se fördelarna med att få bort resurser till kriminell verksamhet. Jag ser också en stor Jag ska säga, det är väl lite det när man befinner sig i europeiska sammanhang och inser hur extrema vi är i vår hållning i Sverige. Och där ju vi uppfattas som är verkligen en ytterlighetsposition i europeiska sammanhang. Där ju andra länder rör sig åt annan riktning, inte minst såklart när det gäller avkriminalisering. Där ju väldigt många länder redan är där. Men också när det gäller legal tillgång till cannabis. Det är flera delstater i USA och Kanada. Det är ju andra sidan Atlanten, även om det rent kulturellt är länder som är nära oss. Så har vi ju då på gång i Luxemburg och i framförallt Tyskland, tror jag. När de länderna har fullt implementerat sina nya lagstiftningar, framförallt Tyskland där då, så tror jag att det på sikt kommer att påverka normerna även Sverige. Och då tror jag man gör stort misstag att vänta för länge och låta de illegala kanalerna dra nytta av det här ökade bruket och förändrade attityderna innan staten inser sitt misstag.
Okej, så Sverige ska inte vara sist i ledet att legalisera, utan det kan finnas poäng i att hänga med resten av Europa, låter det så?
Ja, men jag tror det. Vi lever i ett sammanhang där vi påverkar varandra. Vi har stor rörlighet inom EU, fri rörlighet inom EU, rättare sagt. Och det kommer såklart att spela över i Sverige. Vi har ju redan idag, Nederländerna används ofta, även om det inte är legalt i Nederländerna, så är det tolererat och tillgången är ju god. man finner sig där. Mm. Så det är klart att en full legalisering i några länder där också produktionen kommer kunna finnas tillgänglig på ett annat sätt, då kommer det nog påverka normer och bruk i Sverige.
Ett annat argument som används mot att olika typer av legalisering är så här att hade alkohol kommit idag så hade vi inte legaliserat det. Ju fler droger vi kan förbjuda desto bättre. Och behöver legalisera en drog så finns det argument för att nästa drog står på tur. Alltså hur mycket tjänar gängen på försäljning av kokain? Ska man ta bort även den intäktskällan? Och andra medicin, alltså varje drog har ju sin egen problembild. Vad tänker du om det? Det sluttande planet argumentet, är det någonting du tycker funkar att använda mot din inställning?
Ja, det finns ju två typer av sluttande planargument. Du säger flera saker, jag tänker benar av dem ett i taget. Jag tänker det här argumentet kring alkohol, att vi skulle förbjuda det idag ifall man hade uppfunnit det nu. För det första så är det lite svårt att liksom, ha en tankemodell att vi skulle först 2022 uppfinna någonting som är en person med liksom IQ över 80 kan lista ut hur man gör i princip. Alltså så här, det är så lätt att tillverka jästa drycker. Att det är liksom så svårt att föreställa sig att man ska kunna göra det här. Och det har ju också, vi har ju också testat i flera västländer historiskt att just gå den vägen. Och det brukar inte gå så bra. Och här vill jag väl också, när det gäller, alltså det finns ju en anledning till att alkohol är en sån utbredd del av västerlands kultur, liksom rent historiskt. Det är ett liksom socialt smörjmedel som för människor samman. Det finns positiva effekter med den här drogen som gör att den är liksom så utbredd. Den är också lättillgänglig av förklarliga skäl. Och där tänker jag att även cannabis har ju också liksom massa positiva liksom effekter av ett så att säga normalt bruk som gör att som man inte behöver. Jag tycker då inte att det är nödvändigtvis att samhället är bättre ju mindre substanser vi har. Jag själv vill säga lider lätt till måttligt beroende av koffein som jag själv anser var ganska oproblematiskt liksom för samhället. Mm. Men koffein har också negativa hälsoeffekter i ett omfattande.
Okej, men då pratar du om andra droger som jag nämnde då, om man ska ta, gängen kokain. Tjänar mycket pengar på kokain, varför inte göra det lagligt? Eller alltså att man går vidare, att planet sluttar åt det hållet. Är det värt att ta på allvar det argumentet, tycker du?
Nej, och för det första så är det ju en stor skillnad. Om man ser i en europeisk kontext så är det var tredje person som har testat cannabis. Var tjugonde person har testat kokain. De spelar inte samma ligor när det gäller hur utbrett det är, och även när det gäller gängens inkomstkällor så är inte kokain på samma plan. Även om det är den näst vanligaste drogen, så är ju här cannabis betydligt mer utbrett. Så jag tycker inte att det gäller där. Och även om det skulle vara så att det av någon anledning blir omåttligt populärt, skulle förstår liksom inte varför det skulle bli det, så är det ju också en drog med större skadeverkningar. Det är ju ett av mina huvudargument egentligen i min artikel, att ett av problemen i svensk narkotikapolitik är just att man har den här promissen att man buntar ihop alla narkotikaklassade preparat och kallar det knark. Och sen liksom utformar man liksom en lobbyist mot en politik som bara, ja men det är alltid knark, det är lite olika starkt, det ena leder till det andra, börjar du ta cannabis och fortsätter du till slut och vill ha starkare och starkare. Och till slut så sitter du där och
hör. Det kan gå snabbt, det minns jag när de kom till skolan och sa så att man tog första blosset, och sen en vecka senare så satt man där på T-centralen med sprutan i armväcket.
Så att, ja, men precis.
Ja, det var en snabb process. Exakt.
Det var en snabb process, och det är så det funkar. Och det där är ju också uppväxt i den. Liksom, det, man tutat sig när man var tonåring, att det är så det funkar. Liksom. Men det där är ju felaktigt av så många sätt. Dels så är det så mycket som skiljer preparat mer än i liksom hur skadliga de är. De påverkar hjärnan totalt olika. Som just exemplen av cannabis och kokain är ju liksom... Alltså, det påverkar din sinnesstämning i liksom motsatt riktning. Typ. Så det liksom är inte med att jämföra dem är ju helt liksom knäppt. Att jämföra cannabis med heroin är ju absurt. Liksom. Det är någonting som är både extremt hög skadeverkan och extremt beroendeframkallande. Mot något som har ganska låg beroendeframkallande och låga skadeverkningar. Så där tycker jag att man behöver utforma en politik som betraktar de här preparaten individuellt. Det finns verkligen droger som är oerhört skadliga, som i mina ögon bara innebär att total misär, som ett misslyckande för samhället, där varje person som börjar ta det liksom är verkligen ett problem. Och framförallt om vi pratar liksom, hur opiaters utspridning, alltså det är klart att det går liksom inte att ringa de problemen. Och det är ju därför som vi måste ha fokus på dem. Men att bunta ihop det med cannabis eller psilocybin, liksom, det är andra saker.
Vi ska bara kort, innan vi avrundar, gå vidare och prata lite om hur debatten har sett ut. För att du skriver i din text så här att narkotikapolitiken präglas av den kanske smalaste åsiktskorridoren i Sverige. Och det var ju den bilden jag gav inledningsvis också. Hur kommer vi, om det nu är så, hur kommer vi vidare från det? Eller är vi på gång att det här förändras av sig själv? Vad tänker du om det?
Min bild när jag skrev artikeln var nog att åsiktskorridoren var smalare än vad den kanske verkar vara ute. De uteblivna liksom, upprörda rösterna tycker jag talar för sig själv. Och jag tror att den här debatten kommer att förändras. Jag tycker det finns så goda argument för varför nuvarande narkotikapolitik är ett stort misslyckande. Och då, det är ju de som försvarar rådande linjer som egentligen ska stå till svar för varför det är så bra. Nu när vi har den här linjen, vi har en politik vi har testat i några decennier som leder till att människor dör i stor utsträckning. Det är ju de som är svaret skyldiga egentligen varför vi ska fortsätta på det här istället för att ompröva vår politik. Så jag tror att det kommer hända saker. Däremot så uppfattas kanske inte frågan tillräckligt akut för att tillräckligt många ska våga ge sig in i debatten, inte minst då för att det fortfarande finns lite stigma kring frågorna och att man riskerar att bli stämplad som knarkliberal, vilket då är ett skymford i de flesta politiska sammanhang.
Fast jag tänker ändå, som du säger, det är inte så jättemånga som protesterar. Vi får se om det dyker upp nu mer svar på din text. Men alltså Morgan Johansson, han känns ju liksom som en liten ensam. Han har ju varit liksom den narkotikarestriktiva bålverket i sig själv, känns det som, i ganska många år i övrigt. Tycker jag inte det. Jag kan inte komma på så många aktiva politiker idag som är beredda liksom att dö på den kullen. Man kanske inte liksom går på din linje, men det är väl snarare som att då väljer man hellre att inte engagera sig. Har inte det här motståndet i stor del vittrat sönder egentligen de senaste åren utan att vi har tänkt så mycket på det? Eller vad tror du?
Jag tror i vissa sammanhang så är det så. Men jag tror att det finns en stor skillnad stor skillnad i åsikter vart i Sverige man befinner sig. Nu pratar ju du om det politiska sammanhanget. Jag tror kanske det kan spela in lite där också. Bruket av framförallt cannabis är ju jätteojämnt utspritt i befolkningen. Både skillnader mellan stad och land, framförallt så är det liksom skillnaden mellan exempelvis Stockholm och liksom Norrbotten liksom så här extrem. Skillnaden mellan generationer i utspridd liksom i olika ålderskategorier också extremt stor skillnad. Där ju jag till vardags befinner mig i Stockholm som då är mest utspridd, där du också sitter tror jag just nu. Där är det mera normalt, och jag tror också att många politiker på hög nivå befinner sig i den typen av sammanhang där det här anses vara lite mer genomtänkt. Men jag tror bland många gräsrötter i politiska partier som befinner sig ute i landet, så det här är en fråga som känns väldigt apart och som man inte är redo att ompröva. Och våra politiska partier är ändå demokratiskt styrda organisationer med stora partikongresser eller riksting som i slutändan avgör partiets politik. Och där är jag inte säker på att det finns en majoritet för att ompröva politiken i särskilt många partier. Det verkar inte finnas något eftersom inget fullt ut. Eller Vänsterpartiet vill väl avkriminalisera helt och några vill utreda då. Men i övrigt så är det inte mycket som har hänt där.
Vi får se. Ibland kan det gå som bekant snabbt i svensk politik. Jag tänkte bara avslutningsvis nämna för lyssnarna att Sara Skyttedal som vi har med oss idag, hon skrev i augusti 2014 en annan artikel på DN Debatt. Jag tycker det var lite intressant att bara påminna om den, för då var rubriken "Vi måste börja diskutera gräns för antalet flyktingar". Och då fick du ganska skarpa reaktioner på det, vill jag minnas. Därefter har ju Sverige inte bara börjat diskutera gräns utan också satt en gräns och implementerat den under stor politisk enighet och även enighet från media och andra institutioner. Är det så att du helt enkelt är duktig på att veta när vågen så att säga bryter och saker vänder och att du är rätt ute den här gången också tidsmässigt? Vad tror du?
Kanske det. Jag hade också rätt om decemberöverenskommelsens livskraftighet i svensk politik. Det får historien utvisa. Jag tror att tiden är mogen och det är därför som jag också gav mig in i debatten.
Vi får se hur det sker, vad som sker framåt. Stort tack Sara Skyttedal för att du ville komma och prata med mig idag.
Tack själv.
Tack till er som har lyssnat också på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Ni är varmt välkomna att höra över till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis har diskuterat. Ni kanske tillhör ett eller andra av de här lägren vi pratar om på olika sidor av åsiktskorridoren. Eller om ni har idéer och förslag på saker vi ska ta upp i framtiden, då är det bara att mejla till ledarsidan @svd.se. Dagens producent, han heter Jesper Sandström. Jag heter Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs snart igen.